Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagsavsnitt, vilket ju innebär då att vi summerar det som har hänt i helgen. Och först vill man väl, Björn, skicka en passning till den som sätter spelschemat. För det var inte särskilt bra utspritt med matcher. Och för dig och mig då, som var på ett Stockholms derby igår, så blev det ju att ta igen det här i efterhand då. Mm. Man fick ju kika på den stora matchen, Arsenal-Spurs i efterhand. Och det är väl aldrig någon rolig övning när man vet hur resultatet gick. Men irriterande med fyra intressanta fighter klockan tre söndag.
Ja, det är inte så vanligt. Och det var en del lite konstiga avsparkstider. Vi hade United spela 21 lördag. Det passade i och för sig.
Det gillar jag, den avsparkstiden.
Ja, det gillar jag faktiskt också. Det var lite märkligt. Men på ett sätt skönt för egen del då att komma hem från det där Stockholmsderbyt och kunna foka på annat. Men jag vet att det finns ju vissa som antingen håller på lag eller inte håller på lag, men som dodgar resultat och sen kan kolla ikapp. Men jag lyckas aldrig med det.
Nej, inte jag heller. Jag orkar inte stänga av mig från sociala medier så. Det hinner eller någon avslöjar det på ett eller annat sätt. Ja, utan exakt. Då får man titta på det efterhand. Då kan man ju mer fokusera på saker i spelet som man kanske inte kolla på annars när det är live och man är nyfiken på andra saker. Men vi ska väl, jag tycker att vi börjar med det hetaste. Det är ju matchen på Emirates North London Derby mellan Arsenal och Tottenham. Och vi kan väl börja med det som sker en timme innan avspark, nämligen då när älvorna släpps. För där tycker jag att det sticker ut saker i båda lagen, framförallt då hemmalaget Arsenal, där alla hade förväntningarna på att Trossard skulle starta eftersom Martinelli har en lättare muskelskada. Det fanns faktiskt förhoppningar om att han skulle vara med i truppen, men det var han inte. Men tyvärr då, Trossard, som är i väldigt fin form, har varit i väldigt bra form trots att han fått sparsamt med speltid, åker på en skada här förmodligen då i matchen mot PSV, vilket håller honom borta några veckor. Och Declan Rice kliver av i paus. Och Martinelli finns där sedan tidigare. Man har åkt på skada på Timber.
Ja, Partey också.
Partey också skadad. Och det här är någonting som vi redan nämnt i podden tidigare och någonting vi ser i andra lag. Lång skadelista i många lag, och det här är ju inte bra för Arsenals del som vill ju ta nästa steg i sin utveckling och kanske vara en titelutmanare.
Nej, verkligen, och som du säger, det är ju flera storlag som har åkt på mycket skador. United, Chelsea, City har ju också ganska stora skadeproblem, och nu också Arsenal, så det ska man väl ha med sig in här, och speciellt med Trossard som har visat en fin form och hade ju säkert startat den här matchen.
Ja, det känns som att det hade varit hans match att skina i också. Han vet ju att det är ett Spurs som är framtungt offensivt och att han är i väldigt bra form och visat sig vara, det har ju varit en längre tid, men tycker det liksom visar sig nu på den högsta nivån att han är en otroligt bra avslutare med båda fötterna. Så det här var nog, han var nog väldigt sugen på att få spela den här matchen, men det fick han inte. Och i mål då så ser vi ju att Ramsdale petas på nytt då. Vi satt här för en vecka sedan, då visste vi inte så mycket. Det var ju efter att Raya då fick spela mot Everton. Sen vet vi att Raya fick spela mot PSV och nu även då mot Spurs. Och då är det väl bara att konstatera att vi har en ny etta i Arsenal. Även om Arteta har uttryckt, han vill ju inte prata i de termerna, utan han vill ju säga att det är någon form av rotation här. Ja. Men den är svårt. Alltså, nu har han visserligen roterat lite mer i elvan i år, mycket på grund av skador, men också kanske för att han vill belasta laget på ett annat sätt när han har mer viktiga matcher i form av Champions League också. Men jag har väldigt svårt att se honom sitta och rotera den här målvaktsposten. Och då vet vi att vi har en landslagsmålvakt i form av Ramsdale som gjorde en väldigt fin första säsong, har varit väldigt bra sedan han tog steget från Sheffield United, som nu kommer få sitta på bänken. Och det tror jag inte kommer, jag tror inte han kommer acceptera det inte på så sätt att han kommer att sprida osämja, för att han har ju tydligen visat upp ett väldigt bra kroppsspråk och är peppande. Men det här är en målvakt som förtjänar att vara etta någonstans.
Ja, verkligen. Och han måste ju ha varit, precis som vi var, förvånade när Raja presenterades som nyförvärv till Arsenal. Att vänta, vad händer nu? Varför kommer han in? Ska han bara sitta bänk då? Och som det visar sig nu då, så har ju Raja tagit den där platsen. Och det heter ju att Raja är bättre på fötterna. Det är många som är det, som kanske inte så bra på annat som man förväntar sig imorgon.
Sämre med händerna.
Nej, precis. Men Raja har ju varit bra. Och han kommer ju vara etta nu. Sen kommer säkert Ramsdale få spela i ligacupen här mot Brentford. Men vi har ju ett Arsenal som möter City efter landslagsuppehållet. Och då är jag ganska övertygad om att Raja, om inte han gör några grova misstag, att han kommer stå där.
Ja,
kommer
verkligen
stå framöver. Och jag tror också att fortsätter så här, jag vet inte om Ramsdale skulle flytta redan i januarifönstret, men till nästa säsong så tror jag nog att alltså nu, vi har ju ett, det som stressar honom är ju att vi har ju ett EM som kommer.
Ja.
Det är klart att han kommer ju vara med i den truppen.
Ja, ja.
Och Pickford har ju varit ohotad detta där. Men frågan är om Everton ligger i botten inför EM, och då är frågan om han verkligen kommer satsa på honom. Men samtidigt, och då för Ramsdale, det kommer nog stressa honom en del. Att här ser jag min chans.
Southgate är ju som Janne, han verkar skita i klubblagsprestationer. Ja, men Guaya är ju där är utan speltid, ja, och Pickford.
Men Ramsdale måste känna att han är nära.
Ja, absolut.
Och nu så är det någon som bara drar undan mattan för honom här.
Men exakt, det jag känner med Ramsdale är ju som du säger, skulle han stå för ett hysteriskt år, alltså där han är fruktansvärt bra, då blir det ju till slut svårt att hålla honom utanför en startplats. Men nu när han inte ens får spela. Sen hade ju du intressant information kring det här, att Arsenals målvaktstränare, det är Rajas gamla tränare.
Ja, precis. Så att det finns ju en tydlig koppling där. Och det är ju uppenbart. Jag vet inte om han har varit en jätteduktig säljare till Arteta, men det är ju uppenbart att det finns liksom på målvaktssidan och på ledarsidan att de ser någonting hos Raja. Så att, ja, det måste vara lite tufft för Ramsdale. Han kanske anade något då när den målvaktstränaren kom in i Arsenal.
Ja, men obehagligt. Och men sen vet vi också mer, jag menar, Peppa har haft den retoriken, Ten Hag har den retoriken nu, att det ska in en målvakt med bra fötter. Sen vägrar ju Arteta uttrycka sig så. Jag förstår inte varför han inte kan göra det. Utan, men Raja
han
fötter,
blev ju provocerad. Var väl i Champions League i veckan. Han fick fråga om det. Att, är det Raja som är etta nu? Och då pratar han liksom, ja men vad säger du, Vieira på mitten då, är han också given? Det finns inga givna spelare, det finns inga, men det där är lite typiskt tränarspråk bara. Att, det är klart att utåt sett så säger han att det finns aldrig någon given elva, utan det är träningarna som avgör, men ja, så vet ju alla att det är inte så.
Nej, det har ju redan ploppat upp rykten då med Chelsea och Ramsdale, och känslan är att sånt rykte, det är någonting som tidningarna kokar ihop, för att det är där man tänker sig att
de lägger ihop ett pussel.
Ja, lägger ihop ett pussel, men och så skulle det ju sig sen i slutändan kunna bli. Nu är ju Sanchez faktiskt en av få i Chelsea som levererar, så de kanske inte har något akut behov av att värva någon målvakt just nu, men vi får väl se hur säsongen artar sig. I Spurs då så fick ju Brennan Johnson starta, annars var det ganska mycket intakt då. Matchen slutar ju som på North London Derby manér, 2-2, väldigt underhållande match som har väldigt mycket, där båda lagen spelar på det sättet som vi har lärt känna dem under den här säsongen. I Arsenal har vi lärt känna sedan en lång tid tillbaka under Arteta. Hög press, aggressivt, och i det här fallet så vet de ju om att Spurs vill ju rulla från backlinje upp, och jag tycker Spurs lyckas mycket mer, men också så lyckas ju Arsenal sätta press. Jag tycker att första halvtimmen så bör nästan Arsenal ta sig upp i ledning och stänga den här matchen. För stänga matchen menar jag på att går man upp till 2-0 i det läget, då blir det svårt för Spurs att hämta sig.
Verkligen.
Istället så jobbar sig Spurs in i matchen och får till en kvittering, och så känns den här matchen ganska oviss igen. Men jag tycker att båda de här lagen visar ju, och du tyckte det bra här, att nu slutar det lika, men det är ett kvitto på att båda de här lagen är ju bra med den här säsongen. Jag tror båda lagen kan hitta positiva saker ur den här matchen. Sen hade ju framförallt Arsenal velat vinna den.
Ja, så är det. Det är väl Arsenal som kanske går därifrån är mest besvikna. Och med tanke på Tottenhams resultat på bortaplan mot Arsenal. De har ju inte vunnit borta mot Arsenal i ligan sedan 2010. Sen är de, har de varit väldigt starka på hemmaplan. Det är lite vice versa där i de här derbyna. Men precis, jag tycker verkligen att det är ett kvitto här på att båda lagen är på riktigt. Båda lagen är topplag. Arsenal har vi ju förväntat oss att de ska fortsätta på fjolårssäsongen och vara det. Jag har ju sagt det några gånger här i podden att vi väntar och se lite med Spurs när de får riktiga test.
Mm.
Men de visar ju verkligen att de är på riktigt. Nu åker de ju på en straff här och vi hörde Postecoglou pratade om hans regeln så som vi alla pratar om hans regeln. Man förstår inte riktigt vad är det som är hans. Så, ska vi spela med försvarare utan händer eller armar? Men samtidigt var han inte superbitter utan han var ju lite sådär på Postecoglou-vis sympatisk att... Ja, det är vad det är liksom. Och jag får hoppas att det jämnar ut sig i längden. Men jag fattar inte straff eller hans regeln och det kommer jag aldrig fatta. Och den är ju vansklig så som den är.
Ja.
Men samtidigt, det är ju lite slarvigt av Arsenal då också. Och det är klart, Jorginho får ju ta på sig kvitteringsmålet. Men annars, så som sagt, så tror jag ändå att det är ett Arsenal som är kanske lite mer besvikna här.
Ja, men jag har den känslan också, även om Spurs har ju mycket farliga lägen, som sagt, det slarvas lite i de defensiva leden. Jag tycker Saliba är bra, men det är lite slarvigt där bak och med Spurs dödliga dur. Det är ju ändå häftigt ändå. Vi hade Son Kane pratade vi om i alla år, sen var det bara en av dem som levererade i fjol då i form av Kane. Nu har Kane lämnat. Hur ser Spurs offensiva framtid ut utan honom? Men den funkar ju faktiskt alldeles utmärkt, för man har ju fått in då Madison som ju har satt igång Son på ett alldeles utomordentligt sätt. Här är ju lite mer rollacceptans. Madison, jag ska spela fram Son. Det är min uppgift här. Och Son då mot backlinjen där det finns lite ytor. Och nu är han fullt frisk. Han har ju tagit sig an den här ledarrollen på ett alldeles utomordentligt sätt. Jag tror han trivs väldigt bra, Son, i att få vara den ledande stjärnan. Och med binden runt sin arm. Så i, den där duon är ju... Det känns ju dödlig faktiskt. Och Arsenal har ganska stora problem med den. Sen tycker jag så här i Arsenals fall. Men man saknar ju Trossard, Martinell här. En av dem så kanske som jag är inne på att den här matchen släcks. Enketia är ju rätt besviken på den här matchen. Jag tycker ju att han är en bra inhoppare. Men ingen som ska starta särskilt många matcher för Arsenal.
Borde han varit utvisad?
Ja. Alltså det är ju så rött så det bara kan bli. Och vi har två röda kort i den här omgången. Rodris är ju... Nej, men alltså det är klart att det är rött efter en regelbok. Sen tycker jag...
Så är det ju.
Ja, men alltså så här, det finns ju ett stöd. Går ut och kollar på VAR där. Så här, du får inte göra den typen av efterslängar.
Nej.
Sen tycker jag det är ganska hårt ändå. Alltså så här, det är två gubbar som står och ruffar. Någonstans kan väl räcka med två gula kort i en sån situation. För det, jag menar... Ja, nu
det är lite som när man... Och det är inte alla domare som ger rött för det. Men när man... Och det har vi sett några exempel på den här omgången. Att man kör skalle mot skalle.
Ja.
Även om man inte gör liksom en klassisk dansk skalle, så ska det ju enligt regelboken, jag vet att domare Jonas Eriksson pratar om många gånger, kraften spelar ingen roll.
Nej.
Det ska vara rött ändå. Men där ser vi att det är många domare som bara låter det stanna vid gult. Och jag tycker också lite det där, man sätter händerna mot halsen, det ser ju rätt obehagligt ut. Det är väldigt grovt att göra så. Men
Casemiro gjorde ju någon liknande i fjol. Och
precis. Och det blir ju någonstans svårt att argumentera för att det bara ska landa vid gult när man gör ett sånt. Liksom, det ser ut som att man försöker strypa någon.
Speciellt när VAR-bilden också, långsamt.
Ja, det
då kan man verkligen stanna till där.
Ser...
Det är ett strypgrepp, men när man såg det live så var det ju verkligen...
Nej, och så ser man att han där klassiska när spelaren noterar vad det som håller på att hända. Och efter det slänger sig.
Mm.
Och spelar död liksom. Och då blir det ju rött. Men jag kan ju också tycka att man får ju lite ha känsla att men var det så farligt då? Var det liksom bara att han la händerna där eller tryckte han och försökte strypa honom på riktigt liksom? Men
det är klart att det är
att jag ska ha rött.
Ja, nej, den är ju helt galen.
Jag
den
tror
där
han redas av att det är en derbyribba. På toleransnivå.
Men det är ju så här, benet kan ju gå av där.
Ja, ja, verkligen.
Och det är helt otroligt att man inte plockar den på VAR. Men jag tycker så här, Jesus är alltid bra i sitt pressspel. Det har han ju varit sen han anslöt till England och började i City och sen Arsenal. Men jag förväntar mig faktiskt också att det ska vara mer kliniskt. Han har ju fortfarande ingen säsong där han är över, rätt med mig fel, han har väl ingen säsong över 15 kassar. Sen var jag aldrig fullt ordinarie i Manchester City och han hade skadeproblem i fjol. Men det är faktiskt lite för tunna siffror offensivt för att jag ska tycka att det där är en startman i ett lag som utmanar. Sen får du ut så mycket mer av honom i spelet, men då behöver du ha som i fjol, då hade man ju väldigt mycket mål från kanter och även Ødegaard. Men jag är inte det är ganska lätt att läsa av Arteta på så sätt att han följer ju Peps fotspår. Tagit in en spelande målvakt här nu och nu börjar invitera ytterbackarna. Eller börjar, det har han gjort en tid, men Zinchenko kliver in och blir central mittfältare. Men precis som att Pep till slut hittade sin nya, så tror jag att det är, om inte Jesus får fart på målskyttet här nu. Man kan inte bara nöja sig med att han är fin ute i spelet, utan det måste göras mål när du är på den
yppersta nivå. Vem är den bästa strikern som de kan få tag på bakom Haaland då?
Nej, men jag säger Ivan Ferguson i Brighton. Ja, jag tror att det är inte alls otänkbart att de går för honom. Sen kanske inte det är görbart ekonomiskt, vad vet jag. Men det känns som att det kan spenderas en ganska mycket pengar. Declan Rice här nyligen. Den prislappen kommer väl Ferguson ha om han fortsätter att bomba in kassar. Så att jag tror inte det är otänkbart att Arsenal går för honom om inte Jesus får fart på målskyttet.
Nej, men jag håller med dig. Det här är väl kanske inte, nu lyfter vi väl inte på en sten som aldrig tidigare lyfts på. Men just att Arsenal saknar en superstriker, det är ju tydligt. Mm. Och det är ju den sista pusselbiten egentligen från att på riktigt kunna hota om det är klart att de hotade om titelstiden förra säsongen, men att gå hela vägen och kunna tampas och gå långt i Champions League, så är ju en striker som kan göra 20-25 mål är ju det de behöver, men det är ju inte det lättaste. Nej. Att hitta en sån målgaranti. Såklart.
Nej, verkligen inte. Det är ju United testar med Höjlund här nu. Får se om han tar de kliven. Och det är nog klokt att Ferguson får något år till innan de andra solklubbarna bestämmer sig för om det är honom vi ska gå för. Det är rätt övertygad om att många kommer vilja jaga in honom ganska snart. Jag kollar på Jesus siffror. Han har ju sin bästa säsong är ju 19-20 då i City. Då han kommer upp i 14 plus 8. Det är ju bra siffror med tanke på att han inte är... Ja, men då spelar han typ 2/3 av säsongen om man ser till antalet minuter. 11 plus 7 i fjol är bra. Men Jesus ska ju faktiskt nosa upp emot 20 för att vara en
Arsenal var ju på jakt efter Vlahovic som valde Juventus. Frågan om man kanske ångrar sig nu, Vlahovic.
Ja, och Vlahovic borde ångra sig. Jag tror att Arsenal som helhet är ju såklart nöjda med offensiven. Men återigen handlar det om att ta nästa steg hela tiden. Ja. Och då tror jag att det kanske är att få in en nya. Jesus går ju dessutom att använda på en kant. Så det är inte så att man behöver skeppa honom. Det är inte det jag säger. Men kanske att man får in en annan typ av
nya. Om vi går på följa... Haaland-spåret så kan de ju gå efter. I Bundesliga finns ju 27-åring i Stuttgart, Gyrassi, som gjort 10 mål på 5 första matcherna.
För Guinea.
Ja, exakt. Men det kanske finns en late bloomer, ett fynd där att hitta, vad vet jag. Men
jag tror inte de i alla fall har ersättaren i truppen när det kommer till en falsk nia i form av Kai Havertz ändå. Men det där är ingen bra start i Arsenal-karriären och det känns som att vi bara...
Han tar med sig liksom hela Chelseas moln in i Arsenal här.
Han bara fortsätter Kai Havertz-diskussionen. Var ska han spela? Det verkar som att han har bestämt sig för att det är någon form av nummer 8-roll. Och den förstår jag mig inte riktigt på. Det var Kalle Hultin som snart ska kliva in här och prata om sitt kära Chelsea. Han behövde lite terapitid, så vi ska bjuda in honom snart när vi pratar Chelsea. Och vi inte hade möjlighet att se Chelsea. Men han hade fått höra en ganska bra beskrivning av Kai Havertz. En dålig Thomas Müller. Müller var ju också så här, om man skulle bestämma vad är han för typ av spelare, så vet man inte riktigt det. Men man fick ändå ut någonting av, man har genom alla år fått ut någonting av Thomas Müller. Antingen är det mål eller hårt arbete eller någon annan form av offensiv spets. Men i Kai Havertz fall, alltså det känns som att här är Arteta också ganska, han har mycket stolthet tror jag i den här värvningen. För det är han som har pekat ut honom. De har ju lagt mycket pengar på honom. Och han ska få träffa honom. Han ser ju någonting i Kai Havertz som jag tror många gör också. Att i Kai Havertz så finns en jäkligt duktig fotbollsspelare. Men var ska han in i det Arsenal? Alltså vad tror du att han är? Ødegaard går ju inte att peta.
Nej.
Och nu säger vi att det finns en problematik i att nian inte gör mål. Men det är inte Kai Havertz som är en lösning på nummer 9-rollen. För där får man ju ut, Jesus pressspel är ju betydligt bättre än vad Kai Havertz kan bidra med där.
Nej, precis. Samtidigt är det ju då, om man återgår till den här City Community Shield-matchen, det var ju då han spelade nya, och där var han väldigt, väldigt bra.
Ja, den var bra.
Men...
han gjorde inga mål.
Nej, precis. Nej, han har inte gjort mål än. Kanske, han kanske startar som nya mot City här i oktober. Då. Men nej, jag tycker det är jättesvårt. Och det var ju många som kliade sig lite på huvudet när, när han presenterades och för så mycket pengar.
Mm. Jag tyckte det. Jag bara, Arteta, här har vi, får han komma till en lite lugnare och mer välmående miljö. För det har varit kaotiskt i Chelsea sedan han kom in då. Mm. Men hit är det ju väldigt kort tid. Och, i och med att Arteta formar honom också, så måste det få ta sin tid. Men just nu så ser man ju honom inte så klockan i den nummer 8-rollen. Och där ska vi veta att den som spelade där innan, det var ju Granit Xhaka, som ju går som gjorde en helt otroligt bra sista säsong i år sedan. Han gjorde ju fler bra säsonger innan, men också några dåliga. Men gjorde en kanonsäsong i fjol. Han har stuckit till Bayer Leverkusen och är tydligen briljant där. Varför kunde man inte skriva 2-årskontrakt med honom för att få ut lite mer liksom, av det man såg i fjol? Nej. Ja, det är lätt för oss att vara efterkloka. Det är därför
men en säsong till på måndagar. Exakt. Ja, men han börjar ju bli till åren Granit Xhaka, men det är klart att en säsong till hade han ju absolut hållit. Men han, det vet man ju inte allting som har skett i bakgrunden. Han kanske kände själv att det är dags att, att dra.
Mm. Ja, 2-2 till slut. Tycker att Arsenal ska vinna, men Spurs gör en bra bortamatch ändå. Man vet ju hur tufft det är för dem just där. Och att de får med sig ett kryss och fortfarande då obesegrade i ligan. Så det är, nu är det Liverpool då härnäst. Det ska bli jäkligt kul att se den matchen. Det där, den har alla möjligheter att bli precis lika underhållande som den
här. Men exakt. Det är ju, det är klart att derby, det här, speciellt det här derbyt, smäller ju högre på förhand och med alla ingångsvärden. Men den matchen kan nog bli minst lika häftig alltså. Verkligen. Mm.
Liverpool har ju också inlett säsongen på ett alldeles strålande sätt. Resultatmässigt och nu tycker jag även att det tas kliv spelmässigt också. Vi tar oss från North London Derby till lördagen där...
Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Och vet du vad som händer den 29 september, Sabri?
Det vet jag faktiskt, Viktor. EA Sports FC 24 släpps och startar ett nytt kapitel i det de kallar The World's Game.
Precis så. Det närmar sig med stormsteg nu. Och när du startar upp det pinfärska spelet, vad blir det första du gör?
Men det blir ju att samla gänget för en klassisk uppgörelse. En turnering. Kora vem som är bäst. Vi brukar alltid göra så år efter år när spelen släpps. Men vi har en regel. Vi brukar bara spela med allsvenska lag.
Tur då att EA Sports FC 24 har fullständiga rättigheter till just allsvenskan. Men... de har såklart också Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och mer än 30 ligor därtill.
Okej, så i stort sett när jag är klar med Allsvenskan, när jag har vunnit den turneringen, då kan jag kliva de andra ligorna och vinna över gänget i dem också.
Ja, dessutom finns Champions League, damernas Champions League, brittiska Women's Super League och tyska Bundesliga för damer i spelet.
Ja, men herregud, det känns ju som att det bara är att rensa kalendern här.
Och om du förbokar spelet nu behöver du bara längta till den 29 september. EA Sports FC 24 alltså.
Otroligt.
Vi säger stort tack till EA Sports FC 24 som är med och sponsrar Big Six.
Lördagen där vi inte fick någon 13:30 match.
Nej, precis.
Också irriterande.
Ja.
Vet inte varför det blev så. Men att Spurs derby då, eller North London derby började 15:00, det är väl för att ölkranarna ska inte gå allt för varma. Det är väl typ en av... så jobbar de med Stockholms derby, att de lägger den tidigt för att man inte, det ska bli för mycket fylla.
Annars brukar de ju gilla att ha en sån här...
stormatchen är ju
17:30.
Ja,
precis.
Jag tror att här, det här är lite högre match med deras mått.
Jag såg också, apropå, om jag ska flika in, det kanske folk som tycker det är jättetråkigt att lyssna på, men från tv-branschen, att det pratas om nya rättighetsförhandlingar i England då. Och att från nästa säsong så vill tv-rättsinnehavarna trycka in en, alltså om vi pratar svensk klocka då, 7:30 match på söndagen.
Aha. Efter 17:30 då?
Ja, precis.
Oh, jäklar. Aj, det gillar ju jag.
Ja, men det gillar, det tror jag många gillar. Ja. För det, alltså England har ju aldrig kört, tror jag, någon, eller Premier League med någon sen match, riktigt sen match på söndagar.
Nej.
Det tror jag, många skulle uppskatta. Men vi får se om det blir så. Men det är nästa säsong. Men vi kommer nog se en del av de här 21 lördagar och sånt. Det tror jag vi kommer få se.
Tycker jag är underbart. Ja. Den är ju, ja, nu talar jag ju egoistiska skäl. Då,
jag vet att många...
Barnpussel och annat. Men att ha den där sena kvällsmatchen är fruktansvärt fin. Och just att man inte störs av någon annan fight och sitta och kolla på flera skärmar. Fyra matcher går 15-0. Det är inte någon som är nöjd med.
Nej, verkligen. Sen vet jag att jag tror att jag kanske har nämnt det tidigare, men spelare som till exempel Fredrik Ljungberg hatade ju den här 13.30-tiden. Just för att det är ju 12.30 i England och just hela uppladdningen blir jättekonstig. Det blir liksom, okej, ni måste gå upp tidigt, du hinner inte riktigt käka lunch, du hinner inte riktigt förbereda. Och det ser man ju ganska ofta att de här 13.30-matcherna kan bli rätt avslagna. Mm.
Verkligen så. Under lördagen då, Manchester City mot Nottingham Forest. Och man brukar, jag tror att det låter så i alla omklädningsrum när man kliver ut på Etihad, att nu står vi mot första 20 här. Och sen så kanske vi kan få City ur balans. Det är väldigt få som får det. Men den här matchen är ju ganska död omedelbart, känns det som.
Ja, det tar ju en kvart och sen är det över.
Ja, det är ju verkligen så. Och City på spelhumör. Sen slår ju dock City av på takten, tycker jag. Efter de där två. Ibland kan ju City verkligen gasa sig ur en tidig ledning också. Att man bara fortsätter och så ger motståndarna upp. Men här tycker jag Nottingham Forest får lite kontroll på dem. Och City känns inte heller helt... de är inte på det humöret att de ska... slakta Nottingham Forest. Så 2-0 i paus känns ganska rimligt. Haaland får göra sin strut. Ett otroligt vackert mål. Kyle Walker börjar leverera offensiv väg också. Rodris boll där till honom är ju helt otroligt. Och sen Fodens avslut. Hans första mål för säsongen i Premier League. Viktigt att få igång honom. En spelare som jag tycker att nyförvärv som jag vill lyfta. Det är Doku.
Mm. Ja, det är en jättefin start.
Ja, jag tycker att det där har de ju fått in en lite annorlunda ytter. Explosiv, mer rak ytter som går, vill gå mot mål. De andra har ju lite andra verktyg som City mår bra av. Jag tänker såklart på Grealish. Jag tänker på Bernardo Silva när han är där. Foden ute på en kant också. Kan användas både centralt och ute. Men här får vi ju en spelare som verkligen, lite Mahrez, kan göra sin gubbe. Och vill gå på attack mot motståndarna strax efter att han har dragit sin gubbe. Han offras ju tyvärr här då i andra halvlek när Rodri tar sitt otroligt korkade röda. Det måste ju också nämnas i den här diskussionen.
Jo, det får man ju säga.
Det är ju idioti och att han nu förmodligen missar då matchen.
Ja, Pep var ju förbannad efteråt på honom och han bad ju om ursäkt till sina lagkamrater efteråt.
You sound angry with Rodri, is that fair?
Yeah.
Fair to say?
You are. Yeah. I don't like to play against them for our faults.
Were you surprised? I mean, on Tuesday you were saying he's the best midfield player in the world. Do you feel he's let you down today?
Today he's not the best player in the midfield in the world.
Would you expect Rodri to apologise to his teammates for that? Because
I had done it.
He has done it.
Yeah.
What? How did he do? What did he do? What did he come in and say to?
Apologise. Sorry.
But it's clear that there's always a risk. Mm. När man gör sådär. Och vi
får det blir väl tre matcher?
Ja, det verkar ju som att det blir det. Och då missar han ju mötet med Arsenal då. Vad det verkar. Så att, det är ju det är klart att det är dumt. Och det är en så pass viktig spelare. Och dessutom då med City som... Vi pratade ju om det. Att det är många lag som har skadeproblem. Med Kevin De Bruyne, Kovacic, Bernardo Silva, John Stones. Och nu Rodri avstängd. Ja. Så de behöver inte det just.
Nej.
Så. Även om det är klart just i den här matchen är det ingen fara. Men,
nej.
Men på sikt så... Har de kanske inte råd med sådana hjärnsläpp?
Nej, men att tappa Rodri i det där mötet, nu har ju Arsenal sina problem också. Så det är inte så att City ska skylla på det. Och de har tagit in bra spelare där med Kovacic. Han ska väl vara tillbaka snart också.
Ja.
Och Nunes. Det är Nunes va? Och Nunes på...
Nunes.
Ja, Nunes, precis. Så vi får
Mateusz,
på något,
tror jag man säger.
Ja, okay.
Alla kommentatorer och experter på uttal på portugisiska. Ja, den är jobbig.
Men det blir intressant då hur man Pep, får med laget i den matchen. Men det ligger långt bort.
Men Pep pratade om det på presskonferensen. Att han vill ha... Alltså, det sitter som vi känner igen. Passningsskickliga. Men han pratar om att han vill ha... dribblers på centralt mittfält. Ja. Att ha det på en kant är en sak... Som alla kan se framför sig. Gör sin gubbe. Mm. Kommer fri. Man pratar om att han vill även ha det på mitten för att kunna liksom bryta linjer och sen är det bara liksom, det är bara ger en till Haaland efter det. Och att ha sådana spelare som Nunez och Rodri då är viktigt för honom.
Ja, är de med. De går starkt, men andra halvlek är ju bara en lång transportsträcka. Så att, det känns inte så mycket mer.
Så är det.
Vi behöver prata om den matchen. City är, har väl full pott då?
Ja.
Hittills. Och med det spelschemat så var väl det ganska väntat. Det är Newcastle där som var den svåra matchen. Men den klarade man av också. Men det är skönt på så sätt att det är inget lag. Nej, men det är några lag som hänger med där bakom. Hade det varit en jämnare liga att Liverpool hade haft några poängtapp och att Spurs hade förlorat, då hade man ju känt att det här är dött lopp. Men Liverpool gör det ju väldigt, väldigt bra. Vi konstaterar att Everton tar första segern. Och jag ska inte säga att jag satt och trodde på det. Men har man sett Brentford i år så gillar ju de att stå för en omställningsfotboll. Här blev det ju, fanns ju inte mycket att ställa om på.
Nej, det här är ju ett mardrömsmotstånd för många tror jag faktiskt också. Men framförallt för Brentford. För att det blir liksom som att de möter sig själva i en sån här match. Ett lag som inte bjuder till riktigt. Och då blir det svårt för dem. Så att, Everton står ju inte för någon bländande fotboll under Sean Dyche. Men de har ju faktiskt förtjänat de här målen och poängen. De har ju bränt väldigt många klara lägen. Så att, skönt för dem. Och när vi ser, vi kommer väl till det senare, men vi ser till exempel ett Sheffield United som är riktigt, riktigt dåliga. Ja. Ett Luton som nog inte ska ha chans, så är det nog den här sista platsen som blir viktig att undvika.
Ja, och sådana seger kan ju Everton leva på länge, eller på att säga.
Nej, och Calvert-Lewin tillbaka.
Bygga vidare på dem. Calvert-Lewin kommer i mål. Protokollet Doucouré är jäkligt bra. Nej, skönt för Everton med den där segern. Och Brentford får ju fundera på hur man ska spela mot lite lägre försvar också. Då.
Ja, så är det.
Sen då, 21-0-0. United med mycket frågetecken runt omkring sig. Också en skadelista som är väldigt lång. Åker till Burnley, ligger ju nära, tar bussen till Burnley. Många av Burnley-spelarna bor ju i Manchester, ja, just, så det är lite av ett derby här nästan. Och vi konstaterar att United tar tre oerhört viktiga poäng, men det är fortfarande mycket frågetecken kring det här laget.
Så är det. Det som var kul för Uniteds del är ju att unge Hannibal får starta. Det är hans andra Premier League-start bara. Och var ganska bra i den här matchen. Johnny Evans var ju många som hånar och hånar kanske mer United då. Att United 2023 ska de ställa upp med Johnny Evans. Han har ju faktiskt en mål inne som blir avvinkat. Ja. Men han var ganska bra i den här matchen också. Men lite det som du är inne på. 18 månader med Ten Hag. Jag vet, nu kommer kanske många United-sportare blir lite frustrerade att de vinner och då ska de ändå sågas. Men ingen kan ju riktigt säga emot när man säger 18 månader med Ten Hag. Så mycket pengar spenderade, så många miljarder spenderade. Man ser ingen förbättring.
Nej.
Och det är individuell briljans och absolut, det skulle man kunna prata länge om, det här målet. John Evans skickar upp den till Bruno Fernandes. Det kanske kommer vara säsongens snyggaste mål när vi summerar 23-24. För det är ett makalöst mål. Men det är mycket mot bollinnehavslag som ju Burnley är. Jag tror att de har
73-27.
Ja, precis. Då passar ju den här omställningsfotbollen. Och det är att skicka upp den mot Rashford. Enkelt förklarat. Det är ju liksom det som är Ten Hags spelidé. Och det såg vi under Ole Gunnar också. Det sker ingen förbättring.
Nej.
Så att jätteviktig seger att få med sig den här. De gjorde inte bort sig på något sätt mot Bayern München.
Nej, det tycker jag inte. Men såg till och med bra ut fram tills den här hemska målvaktstavlan.
Ja, precis. Och precis apropå det, att få hålla nollan här igen då, såklart viktigt. Men på sikt så det får inte bli så att den här segern sminkar över problemen som finns. Men det är klart att som för många andra lag, storlag, så ursäktar det ju en del med alla de här skadorna som United också har. Och jag tycker att Höjlund visar att han kommer vara nyttig. Men jag kommer tillbaka till det. Alltså, det här kommer ju inte funka. Det här kommer ju inte leda till någon toppstrid. Eller kanske inte ens till Champions League-platser.
Nej, i fjol hade man ju fördelen av att vi hade ett Liverpool Chelsea och Spurs som var riktigt svaga. Mm. I år har vi faktiskt bara Chelsea som är riktigt svaga av de här lagen. Sen kanske man får ytterligare en Champions League-plats, men vi får ju addera då ett Brighton och ett Newcastle som kanske har trummat igång här nu. Nej, men det här kommer ju inte räcka för United att ta sig till Champions League.
Vi får redan säga då, pudla och säga att vi hade fel i förhandstipsen då. Vi hade väl båda dem på Champions League-plats.
Det kan vi radera.
Nej, men ser det ut så här så kommer de ju inte ta en Champions League-plats.
Nej, det måste bli bättre. Och ja, de möter ett Burnley liksom älskar att ha boll, men att det blir 73-27, att man accepterar den matchbilden så pass tydligt. Och det är ju inte så att man, det hade varit en sak om Burnley var helt ofarlig, men de har en del lägen här.
Ja, de har
stolpskott och det är Onana som gör någon bra räddning. Och jag måste bara, Onana, han har ju fått mycket skit för att, och det är inte konstigt att han får skit, för när de skickar en sån som De Gea,
som har som funderar på att lägga av.
Ja, jag såg det. Men han nobbat ju pengarna i Saudi. Mm. Jag vet inte vad han är ute efter, men det är ju häftigt.
Han vill bara spela i United.
Ja. Nej, men så här, med De Gea, det är ändå en, ja, han står ju inte för någon bra avslut. Vi vet att han har ett högt löneanspråk. Han tjänat väldigt mycket bra pengar. Mm. Men han har ju också haft perioder när han var fruktansvärt bra i United. Men när du väljer att släppa honom på free transfer, och du tar in Onana för dyra pengar för att det heter att han har så bra fötter. Och det vill jag ändå säga, att fan vad de har nytta av. Jag tyckte i matchen mot Bayern München, vad nytta man har när lag sätter sin press högt, att ha en målvakt med så bra fötter. Alltså, det går inte att komma ifrån. Jag förstår ju varför de här demontränarna som vill rulla upp från en backlinje.
Ja, men klart, det finns
poänger. Ja, men det finns ju poänger i det, och Onana är otroligt skicklig där. Men då handlar det om att rädda bollar också. Det är ju verkligen dumstrut på när det släpps in sådana där mål. Men skönt för Onana här nu. Vi får ju också inte heller glömma att De Gea hade det väldigt jobbigt. Det var ju Ferguson som plockade in honom. Han hade ju jobbigt första år. Mm. Och nu har det bara gått några få omgångar. Så man måste ge Onana lite tid. Men skönt för honom att hålla nolla. För att han verkar ju också vara han verkar vara stark mentalt. Han har ju tagit på sig de här misstagen han har gjort. Och han slutar inte att liksom slå de här korta passningarna. För det är det United vill åt. Så att han kämpar på. Han har ju gjort det bra i tidigare klubbar också. Så det där kan nog bli rätt bra till slut. Men en jobbig start för honom. Men skönt här med en hållen nolla. Men annars håller jag med dig. Det är individuella prestationer. Och John Evans, det är ju en fördel då att de har en vänsterfota där också i det där mittlåset bestående av honom och Lindelöf. Och den får de ju användning av när han slår den här otroliga bollen till Bruno Fernandes som på, ja, vissa vill säga Zidane-maner eller Van Persie-maner, men det är ju ett ruskigt klassmål. Och det räcker för 3 poäng i den här matchen, och det är väl kanske vad United behöver just nu. Men vi måste se en förbättring i sättet de spelar. För annars så kan inte Ten Hag vara kvar långsiktigt.
Nej, så är det. Sen väntar ju ett ganska tacksamt spelschema. Ja, nu ska de möta Crystal Palace 2 gånger om då, i ligacupen och i ligan. Och ganska tacksam match i Champions League, Galatasaray. Och det är 3-4 raka hemmamatcher nu. Och sen är det Brentford och Sheffield United. Och sen kommer ju Manchester Derby i slutet på oktober. Men så det är ganska tacksamma matcher här nu. Men som sagt, det kan också vara lite tuffare med tanke på att då det är sådana matcher som United förväntas styra spelet och inte
precis
kan ligga på kontring.
Och Varane hoppade in här positivt och bra för United. För då får vi se då om det är Lindelöf som, eller Eva som
offrat. Precis, Reguilón tog sig för baksidan. Jag vet inte om det var kramp eller om det var att han faktiskt drog baksidan. Men det är också typiskt då, ersättaren till Luke Shaw, om han ska gå skadad också. Men jag tror att det kanske inte var så allvarligt.
Nej, Burnley då, det är ju stressigt såklart att man faktiskt står bara på 1 poäng. Nu har man ju spelat en match mindre än övriga lag. 5 matcher, 1 pinne, och är ju tillsammans med Luton och Sheffield United då under strecket. Sen känns ju Sheffield United och Luton helt hopplösa. Burnley, sättet de spelar på här, det borde ju över tid ge poäng. Men då ska
vi,
man
hade ändå förväntat oss lite mer, va?
Ja, jag tycker nog ändå det. Och att man i en sån här match då måste göra mål. Alltså, här är ju ett läge faktiskt att lugga jätten på poäng. Och så får man ändå lämna med 0 pinnar. Men om man också kolla på vilka lag ska bli inblandade här? Ja, men det är ju Everton som vi har nämnt. Det är ett av de lagen som kommer vara med. Men så står de för den där starka trepoängen. Vi har, och de, Everton har också under Sean Dyche. Det känns som att de vet vad de ska göra för att vara ovanför det där strecket. Mm. Det är, Burnley måste upp i nivå för att ta sig förbi dem. Vi har Wolves där och sen har vi Bournemouth. Det är väl någon av de tre lagen då som Burnley får hoppas att de kan hugga klona i och dra under sig.
Ja, det är väl kanske Wolves då som... Men jag tror också att Everton, jätteskön seger för dem här i helgen, men om man ser ur ett Burnley perspektiv då, så tror jag nog att det är Wolves och Everton de får hoppas på.
Eller Chelsea.
Ja, säg inte det alltså.
Nej.
Gjort lika många mål som Sheffield United till exempel.
Exakt, och då kan vi väl göra som så att vi kallar in vår Chelsea-expert som ni hör ofta på torsdagar då, nämligen Carl Hultin då, inte podden.
Dagens avsnitt görs i samarbete med Telia som gör det möjligt att samla alla dina favoritsporter på ett och samma ställe. Följ bland annat Premier League, Champions League, seriespelet i SHL och slutspurten i Allsvenskan.
I Telia Play-appen sänds alla matcher live men går också att se i efterhand. För 649 kronor i månaden får du dessutom tillgång till film- och serieutbudet inte bara hos Telia men också hos Viaplay, TV4 Play och HBO Max utan extra kostnad.
Så, att samla sporten smartare och dessutom få en massa extra på köpet, det är Telia.
Då tänkte vi så här, Kalle, att eftersom varken jag eller Björn kunde kika på ditt kära Chelsea igår, så kallar vi in din expertis för att ge oss en syn på själva matchen, men också lite vad man ska tro och tänka kring Chelsea här under den närmsta tiden. Jag vet att det finns ett långsiktigt projekt, men vi måste också hålla oss till nutid, och där konstaterar vi att Chelsea har 5 poäng på 6 spelade matcher i säsongsinledningen. Men innan vi går in på det så måste jag fråga, vilket tror du blir Chelsea, månadens mål i Chelsea för september?
Ja, en ruskigt bra fråga. Ja. Det blir väl någon i U23 kanske, eftersom A-lagsspelarna inte har lyckats göra mål.
Nej.
Så att,
välkommen in till podden och din terapitimme. Ja. Börja med den fräcka passningen då. Ja, det har inte gjorts mål på ett tag.
Nej, men jag är rätt van vid att må skit just nu, känns som. Det är svårt att komma. Man kan ta sig hit på måndag morgon, men det är inte kul. Liksom. För att helgerna brukar se likadana ut ungefär.
Jag känner med dig.
Ja.
Även om det är från en annan liga då. Ja. Så känner jag med dig.
Sen, och jag med. Ja. Alltså, om jag kollar mitt svenska lag. Nu är jag glad idag. Men jag vet hur det är när man sätter sig varje helg med förhoppningar och förväntningar på sitt favoritlag. Och
lite så får man går skiten. Ändå att jämföra AIK med Chelsea lite grann. Så här, en ledning som inte vet vad de håller på med. Nej. För det är ju ändå, nu ska jag inte lägga ord i munnen på dig Kalle, men det är ju min bild.
Ja.
Att spenderat nästan 14 miljarder svenska kronor på det här lagbygget. Och det händer ingenting. Och det är tränare som går till höger och vänster. Att det är en ledning, en sportledning som inte vet.
Ja, och exakt, det börjar ju där och sen har ju det spridit sig i hela spelartruppen att liksom att det kanske inte är, det finns ingen styrsel på projektet just nu liksom, och det skapar ju oroliga tider och det syns ju inte minst på plan liksom när vi inte ens kan sätta bollen i ett öppet mål i princip liksom. Och jag tror det har tagit sig så långt från styrelserummet liksom ner till plan och inte spelarnas huvud att liksom så här, vi vet inte riktigt vart vi är på väg nu, inte spelarna heller. Och ett tydligt exempel på det är liksom en sån som Joao Felix som var inlånad förra säsongen, hade svårt att få ut någonting vettigt där. Han går till Barcelona säsongen efter och liksom från dag ett presterar liksom som man förväntar sig, för att han, det är väl en trivsammare miljö att spela fotboll i. Och det är, så, det är liksom det Chelsea är just nu. Samma sak med Aubameyang som alla räknat ut. Går bra i Marseille i Liga. För att...
Men därför måste känns skönt med Kai Havertz. han är lika dålig.
Att han är lika dålig oavsett. Liksom. Så det är väl han som liksom bekräftar regeln här. Liksom, att han kan oavsett.
Hur tänker du kring det här? Att man har ju värvat väldigt mycket unga spelare. Och skrivit långa kontrakt och sådär. Som har varit en tydlig strategi. Men och det man ställer upp på banan. Det är ju väldigt mycket unga spelare. Mm. Och det kan man ju som, alltså, när det handlar om ett eget lag så är det ganska charmigt på ett sätt. Men Men när det inte går vägen är det lätt att peka på det.
Exakt, och det är liksom det hånet man får stå emot nu på Twitter. För alla älskar ju att liksom slakta Chelsea nu för att vi har värvat så mycket pengar på den här truppen vi har. Men kollar man på liksom hur många färdiga spelare har vi värvat? Jag kan knappt säga en enda. Liksom, vi har i så fall Enzo Fernandez som inte vunnit ett VM. Men vem visste ens vad han var för ett år sedan innan han presenterade sig på VM-scenen liksom. Nicholas Jackson som liksom ska leda det här laget i 22 år och liksom har bara gjort en halv bra säsong i La Liga innan det här liksom, och kommer till Premier League där liksom fönstret är mycket större och där får du mycket mer kritik om det går dåligt liksom. Så att, och sen liksom vi kan fortsätta med så här, Cole Palmer, Caicedo har bra säsong i Brighton liksom, och Lever Colwill, hans första säsong i Chelsea, spelar jämte en äldre Thiago Silva som man verkligen ser åldras nu, Disasi från Liga hade man inte heller så bra koll på innan. Så att, alltså, jag förstår kritiken av att så här, man vill se resultatet, man lägger så mycket pengar. Men alltså, man kan inte heller liksom bara tro att pengar är lika med resultat.
Nej.
För så funkar det liksom inte. För det...
Och det var ju en start här med Chelsea där vi satt och liksom, ja, vi så här, wow, det här kan ju bli, det här ser ju riktigt, riktigt bra ut. Mm. Det här kan ju bli, alltså matchen mot Liverpool var ju superhäftigt att titta på.
Ja, där spelar vi riktigt bra och jag blev lurad av det också. Ja. Liksom, att där, fan, det, han sätter det direkt på Pochettino. Och försäsongen var ju också otroligt bra. Där vi spelar nästan ut Brighton, Newcastle och Aston Villa tror jag vi möter också. Liksom. Sen är försäsongen. Liksom, men många inre kritiken från Chelsea-supportrarna nu är att vi har släppt det spelsystemet som vi hade där. Och det beror ju mycket på att Nkunku gick sönder tidigt liksom, och sabbar de planerna. För han är ju vår... Liksom, som håller ihop mittfältet med anfallsspelet liksom, med en tydlig tian där och släpande forward liksom. Och där verkar det som att Pochettino byggt om, då inte vågat tro på att någon kan göra det han gör typ. Och då börjat med en trebackslinje och, eller fembackslinje då, med wingbacks istället liksom. Och då tappat den offensiva liksom, kreativiteten. Och det är det som biter oss i röven lite nu när vi inte gör mål på en hel månad.
Nej, liksom. Och det är jobbigt för Jackson såklart som gjorde en bra försäsong, har bra säsong i La Liga. Men att han, alltså man brukar säga så här, men det är bra för unga spelare att få mycket speltid såklart. Mm. Vilket när NKK gick sönder, då, ja, men även om han var second striker så kände man okej, okay, men nu kommer Jackson verkligen att få vara nummer 9. Hade NKK funnits där nu så hade ju Jackson fått sitta på bänken. För, ja. Och han hade, jag tror att Pochettino hade tagit det. Men det är nog bra att han får vila lite nu. Mycket
de hade kunnat dela på bördan. Liksom,
ja, men dela lite på bördan och prova lite andra vägar. Men nu måste han ju stå där varje vecka. Mm. Och nu är det nog på den nivån att han känner att det börjar bli ganska jobbigt. För det är ju fortfarande ett Chelsea som bygger långsiktigt. Men du kan ju aldrig byta ut dina supportrar och i deras tankar kring att man vill nog ändå ha lite kortsiktiga resultat. Och då kommer man från en jäkla skräpsäsong.
Ja, exakt.
Och den får ju bara inte upprepas. Hur långsiktigt man än bygger så kan det ju inte vara nedre halvan på Chelsea. Och det måste ju vara oacceptabelt.
Ja, där måste man ju som ledning vara smartare. Eller som sportchef vara smartare. Att så här, fan, vad är det vi behöver nu? Ja, bygga en tro, lite snabbare resultat. Och samtidigt som man då kan plocka in lite yngre. Men köpa in lite fler rutinerade som man kanske kan lita mer på. Liksom. Det sägs att Chelsea hade liksom en strategi om att inte värva en spelare över 25 år inför den här säsongen. Och då är liksom James Maddison gick ju bort då, 26 år gammal. Mm. Dunder succé i Tottenham. Liksom, så kan man inte hålla på.
Nej.
Alltså, om du ser vad snabbare... Alltså, så jäkla... Det är ett tråkigt uttryck, men Premier League proven liksom, som han är. Och gör mål oavsett hur dålig form han hade. Eller Leicester hade som klubb. Och sen går till Tottenham som han passar perfekt. Ja. Liksom. Han hade förmodligen varit lika bra i Chelsea. Liksom, men tydligen ett år för gammal då, 26 år. Liksom.
Nej, det är...
Det säger mycket om att liksom så här,
ja. Men sen också så finns det ju bärande spelare. Reece James ska ju vara bärande till höger, men han är skadad.
Mm.
Och det var väl ingen överraskning.
Nej.
Du har Thiago Silva som ska bärna, men då är ju han är 39 år.
Ja.
Det är klart att någon gång så måste det ju de här höga prestationerna och topparna ta slut. Mm. Det kanske det gör nu då, när han inte riktigt hänger med. Och ute till vänster så känner man att Ben Chilwell ska vara given.
Mm.
Men där har ju Pochettino fått för sig någonting om att han ska inte spela.
Nej, att han är liksom en vänsterytter just nu.
Ja.
Och då så konkurrerar mot Mudryk som han förmodligen vill få igång efter alla...
Men det kan vi säga, du kommer aldrig få igång honom.
Nej. Har du gett upp Mudryk?
Nej, alltså jag tyckte faktiskt att han är bra första halvlek mot Bournemouth.
Ja.
Skapar mycket, ligger bakom mycket där. Och är jävligt bra igår faktiskt.
Ja, okay.
Har en otrolig passning fram till Nicholas Jackson som såklart bränner sitt läge. Kommer i ren mot målvakten. Så att han har faktiskt steppat upp nu när man minst anade det faktiskt från ingenstans. Så att jag tror han kommer fortsätta få starta. För att han ser pigg ut.
Ja, men du, och som jag förstått idag så skapas det väldigt mycket igår. Och det är också jobbigt då i offensiv led. För den som ska då, när Jackson inte riktigt är där, då är ju den som ska göra skillnaden och göra mål. Det är ju Raheem Sterling, och det vet man ju som trogen FBL-spelare att man kan inte lita på Raheem Sterling.
Nej, han behöver 10 lägen för att göra ett mål ofta. Liksom.
Bärande spelare som kan inte vara en bärande spelare.
Nej,
exakt.
Precis.
Nej, exakt.
Han får ju fel roll här, att det är honom det ska hänga lite på.
Ja, och jämför man med typ Man United som kanske har på ett sätt en liknande match mot oss den här veckan och är kanske lite samma, de är jäkligt pressade som klubb och förening liksom. Då steppar ju Bruno Fernandes fram och gör drömmål liksom från ingenstans. Och sen tar man och vinner den där skitmatchen som är pissjobbig borta mot Burnley liksom. Men han gör skillnad. Det är ingen Chelsea som gör skillnad just nu. Det är ingen man kan lita på som Raheem Sterling som ändå varit på den här scenen hur länge som helst.
Men liksom. Vad tänker du då? Alltså, om framtiden, tänker du att är det lite, vänta och se lite här nu. Det kommer vara lite upp och ner. Men det kommer nog bli bra till slut. Eller är du mer orolig?
Alltså jag orkar inte med ett till liksom, kortsiktigt beslut om att sparka en tränare och tro att det ska lösa sig. För att det är uppenbarligen inte där problemet sitter. Liksom. Potter fick inte igång det här och Lampard fick absolut inte igång det här. Liksom. Och du kan inte tänka så hela tiden att det är tränaren som kommer lösa det. Liksom. Eller så här, att du kan sparka en tränare och säga att nu vänder det. Liksom, och tro på den idén för att det funkar liksom inte. Utan jag 100% tycker vi ska behålla Pochettino liksom, så länge vi kan och fortsätta bygga på det här. För att vi vet att han är en bra spelare för de yngre och han har fått mycket liksom, beröm från de yngre med att vi är en bra trupp nu. Vi sitter ihop och liksom, har något bra på gång. Det säger de såklart ut i media också såklart. Men ja, vi kan inte liksom, sparka en tränare och börja om förut efter 6 matcher i ligan. Det går liksom inte. Det är helt oseriöst.
Nej,
liksom,
med hålla den på. Historiken ni har nu i färskt i minne då, med allt som drog igång efter Tuchel, det funkar ju inte.
Nej.
Vad är det godkänt den här säsongen?
Alltså inför säsongen hade man hoppats på liksom att komma med bland Europaplatserna. Ja.
Mm. Det måste ju väl ändå vara det som är godkänt. Alltså konkurrensen till trots, alltså jag säger inte Champions League, men
nej.
Men Europaplats måste ju vara
målbilden.
Sträcker ni typ fram en 800 plats till mig just nu så tar jag den. Ja, så jävla slagen är ens självförtroende. Liksom.
Nedre halvan överlever ju inte på Pochettino. Alltså, här och nu överlever han såklart en lång tid. Men sitter vi i mars-april sen när man ändå fått jobba med ett lag så pass länge.
Och det inte ser bättre.
Och det är nedre halvan.
Ja.
Och då räknar jag med att det inte ser bättre ut. För det borde vara... Det hade ju varit märkligt om man spelar fantastisk fotboll och så får man inte med sig resultaten. Men då kommer man ju inte orka hålla kvar vid Pochettino.
Nej.
Som det också fanns en del frågetecken kring redan innan. Han kom ju med en historia som kanske inte alla köper från start. Men så fick man ändå se glimtar och en bra försäsong har jag förstått på dig som har sett det mesta. En bra start mot Liverpool där man förtjänade mer än den där poängen. Men sen så är det knackigt. Men till hans försvar då, den här förbannade skadelistan då som bara växer.
Ja, det är ju ett skämt liksom. Och jag vet inte om det handlar om liksom att vi har dåliga läkare i truppen eller vi tränar på fel sätt. Det kan man ju aldrig veta liksom när man sitter här. Men något uppenbart är en fel är det ju. För att det är ofta muskelskador och baksidor liksom att de belastar sig på något märkligt sätt liksom. Och det är en hel startelva som inte är med på i truppen liksom. Vilket är konstigt liksom.
Ja. Sen är det ju jobbigt på så sätt att det står 0-0. Ni har en del lägen. Och så åker Gusto på ett rött kort som du inte gillar.
Nej, alltså, det är klart jag skrek ju till framför datorn då såklart när det skedde. För att det är så jävla typiskt nu också. Vi får ju ingenting med oss. Nej. Alltså vi får inte stolpe in. Det är stolpe ut just nu. Och varit
det hör
så
till när man...
Jävla länge. Ja, det hör ju till när man... Alltså, det är ju så. Liksom, ja. Allt, när man förtjänar i sin tur. Så är det ju. Det visade sig. Men jag tycker det är ett jävligt tveksamt rött. För att han en glidtackling som liksom träffar boll, den försvinner och i situationen efter liksom så är ju hans ben utsträckt eftersom han har glidtacklat och i princip springer Luka Dean in i hans ben och han träffar den illa på hans fot liksom. Och tar man bara den printscreenen när benet är utsträckt på en fot så är det ju såklart rött kort, men ja, alltså han får ju fortfarande iväg bollen i situationen.
Liksom. Man pratar om, du har ansvar för din klubba. Ja. Du har ansvar för dina fötter. Ja.
Och lite så är det väl. Liksom, i domarboken är det väl rätt kort, men det är så jävla frustrerande att det är ett sånt
orangt man åker ur. Jag förstår de Chelsea-supportrar som, det är alltid svårt att jämföra matcher och så här, men du tittar på enkätten jag satt. Okej, det där är inte rött. Nej. Men det där är rött. Men,
nej, jag tycker han ser mer rött än Gustavs, faktiskt.
Ja, det håller jag helt med
om. Det håller jag med om.
Sen går det ju säkert att få stöd i en regelbok när du kliver ut och kikar på den där. Men hade det inte varit var där så känner man att
han fick ett gult först.
Det där är nästan rött. Men okej, gult, det är okej liksom.
Ja, han fick ju gult först. Ja, och sen togs det vidare och sen fick han rött.
Men om vi lyfter blicken då. Pochettino, du orkar inte med fler tränarbyten. Hade du velat, det här är ju någonting som är väldigt svårt att påverka. Även om det går om sporterna går man ur huset. Men hade du velat byta ägare?
Jag hade inte velat ha honom från första början. Men så att byta ägare nu är väl också en för stor liksom, organisationsändring som också kommer skapa mer kaos. Så att jag vet inte, jag vill bara...
Det är alltid svårt att säga, vilken ägare skulle man
ha? Ja, det är inte direkt som att man har inte samma koll på ägare som tränare direkt. Så det är väl svårt, ja.
Alltså jag tänker så här, många Chelsea-supportrar blir nog irriterade på nu att vi sitter här redan och diskuterar tränarbyte. Men för dig och mig, Björn, så är det ju ändå mäktiga Chelsea. Det är ju därför vi måste bolla upp det. Det här är ju inte Bournemouth eller något annat lag som bygger för någon... liksom säsongen 25-26 och har det tålamodet sedan tidigare, utan det här för mig är en klubb som ska snart vara tillbaka på tronen, och då menar jag inte att man ska lyfta ligatitlar, för det är jobb, det är svårt nog, men det var inte länge sedan man vann Champions League.
Nej, och det märker man ju på lagen som kommer hit till Stamford Bridge nu för tiden. De är inte rädda fem öre. Nottingham Forest slår oss där med 1-0, Aston Villa gör likadant, liksom, de räds ju inte Stamford Bridge för en sekund liksom, och det är ju helt, så var det ju tvärtom förr i tiden liksom, räds ju alla liksom, kom Real Madrid på besöket och backade dem nästan hem liksom, för att de visste att det fanns någonting där, men det är helt bortblåst nu.
Alltså på samma sätt som Potter är en bra tränare, sen har Potter aldrig testat den här nivån, han har varit i en stor klubb tidigare. Pochettino vet vi ju, det är en världsklasstränare, han måste ju få tid.
Ja.
Alltså, han måste få, tycker jag, minst två säsonger på sig.
Ja, verkligen. Alltså, kolla, man kan dra en lätt jämförelse med Arsenal och Arteta. Alltså, hur många vill inte få ut honom när det gick knackigt första två säsongerna?
Man tar ju in en tränare av en anledning. Du ser ju någonting. Sen kan det vissa tränare som du tar in, alltså... Ja, men ska vi ta fallet Sean Dyche? Det handlar om att överleva. Även om sen har han fortsatt vara kvar. Men det är för att de tror att det här är den tränaren som kan rädda oss. Kanske inte den vi ska bygga på sikt, men... I andra fall, och i det här fallet, tar man in en tränare för att man tror på honom. Och då måste man kunna ge det tid. Och det visar sig gång på gång att har du satsat på den här personen, så det går liksom inte att lösa det på några månader.
Nej.
Utan det kan ta 1, 2, 3 säsonger.
Ja, och det är, alltså, och det, jag tror det vi måste
göra. Det kan inte gå hur dåligt som helst, som i fallet med Potter. Det, är liksom, det finns ju alltid en gräns någonstans.
Ja, såklart, det gör.
Men undrar man ju vad syftet är med de här varv in alla unga spelare. Är det för att sälja dyrt och vara någon sån form av klubb? Eller är det, det känns som att man har plockat in dem dyrt, så då ska de ju sälja väldigt dyrt. Eller är det att man ska vinna titlar om 3-4 år? Men då måste man också ställa sig frågan, hur många av de här spelarna i den här miljön tar kliv och blir världsklassspelare. Jag är ju alltid inne på att det finns ju klubbar som kan gå den här vägen. Vi har Nordsjälland i Danmark och ja, men det finns många som har de här unga projekten, men då finns inte den här tuffa pressen att det ska vinnas titlar inom en snar framtid, utan då är det snarare att det här är en klubb där jag utvecklas och tar mitt förhoppningsvis nästa steg till en större klubb. Så då, om Chelseas mål är att då vinna titlar om 3-4 år, ja, men då måste man ju förvänta sig att de här spelarna som...
Du måste veta.
Ja, men lite att de så. Blir... Då ska ju Mudryk bli en världsspelare ute till vänster, och Caicedo ska vara en av världens bästa centrala mittfältare. Jackson ska utvecklas till en Drogba, och då måste man ju ge dem rätt förutsättningar till att göra det också.
Ja, och tro och tid liksom, och en tränare som får arbeta med dem ständigt liksom, för liksom, ett mittfält vi kan ha i 10 år framöver i Lavia, Caicedo, Enzo Fernandez, och det är ju drömmigt fält just nu om man bara kollar på potentialen. Så är det ju, men den ska också komma dit liksom, och då behöver det vara lite lugn och ro för en gångs skull i klubben. Då ska Pochettino stå där i 3 år framöver och liksom ledningen ska försöka vara i bakgrunden och inte synas och höras lika mycket som de gjort de senaste 2 åren eller 1,5 året. Så att jag ber på mina knän för att liksom vi rider ut stormen nu och bara liksom stänger in oss på 29 och får liksom få jobba med de här gubbarna och fortsätta För att vi kan ju inte missa öppet mål 10 gånger per match i liksom resten av ligan. Alltså någon gång måste det ju vända liksom, och då måste vi få lite lugn och ro för att bara jobba fram
till. Jag tror nog ändå att det kan bli bra faktiskt. Ja. Om bara Pochettino får tid och sådär, så tror jag faktiskt att det kan bli bra. Vi pratade om det efter att man gör en bra match mot Liverpool, sen torskar man mot West Ham, sen vinner man mot Luton, och att då var vi inne på det att det kommer vara lite upp och ner. Om de bara liksom så här, alla bara andas och lugnar sig lite kring Chelsea, så tror jag, och ger det lite, de får lite arbetsro där ute, så tror jag faktiskt att det kan bli bra redan den här säsongen. Om de är bra, så menar jag då ändå då kan att tampas om Europaplatser.
Ja, och liksom hade vi vunnit med Bournemouth som vi skulle, alltså enligt all statistik, och spelar vi om den matchen tror vi vinner faktiskt, och vi lyckas ta en seger mot Aston Villa, då sitter vi inte här idag. För då har vi dubblat poängen och lite till liksom, då har vi 11 poäng istället för 5. Då sitter vi inte här i det här krissamtalet som vi har just nu liksom. Så att det är ju stolp ut i hela föreningen liksom. Och då du ska inte ta något fastare beslut när liksom i det här läget, bara för att poängen pekar på ett sätt. Men jag tycker liksom spelet igår är liksom, det är bättre än vad vi såg under Potter första delen liksom.
Ja, du tycker det?
Ja. Och så att kollar man bara på det isolerat så tror jag på att det kommer vända.
Bollhuslingen måste in.
Ja.
Villa då? Olly Watkins äntligen i mål.
Ja, jag sa ju det i torsdags. Ja. Att, han har ju inte gjort målen, så det kommer ju mot Chelsea. Ja, och det visste man ju.
Vi är ju fina faktiskt, måste man säga.
Nej, men du kan inte ge dem så många chanser för att göra mål. De är ett så bra lag liksom. Du måste stänga ner den matchen mycket, mycket tidigare. Och sen så kan ju Sanchez testa hålla ihop bena nästa gång. Som Sanchez skjuter från en nollvinkel typ.
Ja, visst. Är det en liten tavla där va?
Ja, absolut. Alltså, läget är i princip över.
Sanchez har ju varit bra i övrigt.
Helt okej. Blandat och gett lite. Okay. Alltså lite tveksamma insatser blandat med världsklassräddningar, så att han är väl så.
Men ja. Vi måste ändå, och jag hoppar tillbaka till Chelsea, höra dina tankar om det som komma ska här från alltså 21 oktober fram till 9 december.
Ja.
Så har alltså Chelsea ett mardrömsschema.
Ja.
Sen kan mycket hända på vägen och det kanske vänder för Chelsea. Men då har man alltså från 21 oktober Arsenal, sen har man Brentford, sen är det Tottenham, City, Newcastle, Brighton och Manchester United.
Det blir svårt att hitta månadens mål i november också.
Nej, vi kan ligga liksom bakom Sheffield United när vi sitter.
Det är ju skönt att det är tre svaga nykomlingar hittills. För det skulle kunna
men
vara riktigt
prekärt.
Ni har ju en ny Fulham och Burnley dessförinnan men båda på bortaplan, så det är inte heller några lätta fighter.
Nej.
Men efter det där då är det bara bottenlag. Då är det Everton, Sheffield United och Wolves.
Ja, då vet jag varken om jag eller Pochettino är kvar i
våra land. Det är sex allihopa.
Nej, men det har man ju vetat föran. Det har ju, liksom, det har ju legat i hägringen, det här mardrömsschemat. Och då har man ju också vetat att Bournemouth, Villa, Fulham och Burnley, det är liksom måste matcha. För vi måste bygga upp en buffert så att vi kan ha någonstans att stå innan vi går in i det här mardrömsschemat. Liksom, så att Pochettino känner det och precis, spelarna känner det. För att det är jobbigt att ha en måste match mot City borta. Liksom.
Så är det ju. Samtidigt vill man vända det till något positivt för Chelsea del, så har man ju det i bagaget. Man gjorde en bra match mot Liverpool.
Ja.
Ja, det är kanske mot bättre lag då, man växlar upp. Men jag tror att det har blivit lite mycket tyngd på de här spelarna som såg så fina ut i början. Nu liksom Jackson går och tar det gula igen. Att han är som anfallare avstängd efter 6 matcher. Idiot.
Nej, men vi har ju varken högerback eller anfallare
det
nu.
Det finns ingen match.
Ja, det är bra. Jag hoppade ju in efter 10-11 månader på bänken med en korsbandsskada. Och det är inte så att han kommer komma in och vara i superform direkt.
Nej.
Men det är varenda renodlade striker just nu i truppen. Det är väl Mudryk som får...
Sterling skulle kunna spela. Han har gjort det några gånger tidigare i Chelsea.
Ja, sen vet jag
eller
inte
i City.
Vad det hjälper direkt.
Nej,
det var också under Pep Guardiola och ett ganska bra lag bakom sig där. Så att det är lite skillnad tror jag.
Du, Kalle, vi ska släppa Chelsea och du ska snart få lämna oss här i studion. Men innan det så har ju du också då ett litet budskap från vår sponsor. Come On är ju med och gör Big Six möjlig.
Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Och vi kommer som du sa inte bjuda på några speltips idag. Men vi vill däremot berätta att Come On just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Och Det betyder att de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, sätter du in 500 kronor via common.com så får du 1000 kronor att spela för.
Mm, kanon erbjudande, och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på common.com gäller, och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
Ja, vi säger tack till Common som är med och sponsrar Big Six.
Ja, och då säger vi tack till Kalle också.
Ja.
Med det sagt, nya tag. Brighton här i veckan också.
Ja.
Kalle hade konstaterat det här, att Brighton tre senaste matcherna har spelat med 23 olika spelare från start.
Mm. De klagar inte på några skador, inte.
Nej, men det spelar ingen roll. Snart dyker Björn Jonsson upp på vänsterkant och ser helt fantastisk ut.
På ett halvår med Deserbi.
Ja, hur bra är man? Nej, jag stack till när man startade i Allsvenskan.
Jag kan kicka till 1000.
Ja, verkligen. Nej, det är häftigt. Även om det var lite byten där i paus, mitt och man kom in och gjorde skillnad och fick göra mål. Men Brighton är ju ett av de här lagen som definitivt vill vara med i Champions League. Och det vill ju också Liverpool. De vill ju vara tillbaka i fotbollens finrum nästa år, och mycket pekar på det. Och hur jag bäsar lite varje avsnitt. Det tror jag Liverpool-supporterna gillar, för det gör ju att de bara verkar hänga med här nu. Men jag tycker det är starkt att de på nytt då tar en trea, släpper in mål, men det har vi också slagit fast vid att det kommer de göra. Men framförallt gör de väldigt många mål framåt. Mm. Salah är en... han är alltid i poängprotokollet. Men det finns ju andra offensiva spelare i det där laget också. Som gör att Liverpool... De mår bra för stunden.
Ja, vi har väl varit inne på det lite grann. Det kanske är Darwin Núñez säsong det här. Och jag tycker att han är väldigt bra i den här matchen. Förutom målet så är han ju med och bidrar till Salas mål där och bygger upp det spelet. Så att han gör en väldigt bra match här. Så att, sjätte raka segern för Liverpool. Inlett säsongen jättestarkt. Och jag tror de flesta förväntade sig att det skulle bli en seger här mot West Ham. Men det jobbet ska ju ändå göras. Vi har ju funderat en del på det där mittfältet, men hur det ska formeras. Det kommer ju se lite olika ut, och även fronttrion. Men vi får väl ändå repetera det, att Szoboszlai och McAllister, det funkar ju väldigt bra.
Även om vi kanske vill ha McAllister lite högre upp då. Men det där är bra nyförvärv. Nu saknas ju Trent också. Han har inte varit fantastisk i den här säsongsinledningen. Men i en sån här match så är det såklart att hemma på Anfield, där man förväntas gå offensivt, så är det ju bättre att ha Trent än Gomez. Jag måste också hylla Alisson som står för en ruskigt bra räddning där på nicken i första halvlek. Nej, men Liverpool är på en bra plats, och det ska bli jäkligt kul när de får ta sig an lite tuffare motståndare då, som Tottenham här i helgen. Mm. Där det borde vara en match som kan passa Liverpool ganska så bra faktiskt. Och sen ska de samtidigt också, eller bra i offensiv väg men dåligt defensivt då. För det är Spurs ju ett lag som kan göra många mål, så det där borde ju bli en riktig sluggefest. Men jag känner också så här att Klopp har nog hittat en bra rotation i det här laget. Salah spelar ju alltid Premier League, och sen så har han Jota, Gakpo, Diaz och Núñez som man kan snurra runt lite på och ändå erbjuda speltid i kupperna och Europa League-spelet som där man förväntar sig att Liverpool kommer att gå väldigt långt. Men jag väntar med att säga, ändra på mig. Jag tror ju inte Liverpool kommer ha någonting med titeln att göra. Men det vet alla att jag är bra. Jag är en kappvändare. Det måste man ju vara.
Men man ska kunna erkänna när man har fel.
Absolut.
Och
jag tycker att jag är stark. Men jag är inte där ännu att jag vänder någon kappa. Jag säger att City är för starka över 38 omgångar. Och att Liverpool kommer att få bekymmer mot vissa typer av motstånd. Men, jag tycker ändå att det är en jäkligt bra inledning. Och jag tycker att jag kommer ihåg att jag satt här i våras och sa det, att Klopp ska inte få sparken, men han behöver en bra start nästa säsong. Det får inte vara de här problemen. Och då vet vi om att han bygger om ett lag också. Och det vet vi, vi hade Kalle här inne, betydligt större renovering som pågår i Chelsea ska sägas. Men det är bärande spelare som man känner lite frågetecken kring i Liverpool. Då tänker jag på Trent, Robertson och Van Dijk. Och det har kommit in lite nyförvärv, men fått en jäkla smakstart på
ja, alltså året. Jag tycker att om vi jämför med City och Arsenal så tycker jag deras lägsta nivå är mycket högre än Liverpool. Och det här försvarsspelet sett över en hel säsong tror jag inte kommer räcka till någon ligatitel. Men då pratar vi ändå ligatitel. Men det, allting talar ju för att de kommer vara med och slåss i toppen. Men det blir en häftig match som sagt mot Tottenham förra säsongen i våras. Där var en helt galen match på Anfield där Liverpool tog ledningen med 3-0. Och sen hämtade Spurs upp till 3-3. Och sen avgjorde ju Liverpool i 94. Det finns för mycket som talar för att det skulle kunna bli något liknande.
Ja, då var det inte ett Spurs som, nej, som alls har den här idén, spelfilosofin där man verkligen blåser på framåt. Så att det här kommer bli jäkligt häftigt på lördag 18.30. En speltid vi...
Den jag gillar du, va?
Ja, men jag gillar den.
Ja. Det skulle kunna vara lite senare.
Ja, 21 är helt perfekt.
Ja, jag håller med dig.
Vi måste avsluta med att nämna ändå 8-0 Sheffield United Newcastle 0-8. Alltså vi har ju några 9-0-er, det pratar man ofta om. Men det är ju lag som tvålar dit på hemmaplan. Att du får en 0-8 med 8 olika målskyttar. Det har aldrig hänt i Premier League. Nej, men Sheffield United, tack och hej, va?
Ja, vad gör ni här? Jag vill inte se dem mer.
Nej,
men
vi började inför säsongen med att sälja av halva laget. För att de hade ekonomiska bekymmer. Och så visar de här. Nu hyllade vi dem i förra veckan då, mot Spurs. Ja, det var ju en matchplan som funkade bättre. Men här på Bramall Lane... totalt avklädda.
Nej, men som du säger, vi har ju sett Liverpool och City vinna stort. Men här är ändå, det är Sheffield United på hemmaplan mot Newcastle. Newcastle är ju ett bra lag, men det är inte i närheten av Liverpool och Citys höjd. Och att de ska vinna med 8-0, 8 olika målskyttar, det var ju fullständigt haveri. Och ja, det här är ju, det här kan ju vara, alltså vi har ju Luton som är med i ligan, men till och med dem så kan ju det här vara det kanske sämsta Premier League-laget man sett faktiskt.
Vi har flera derbyutmanare.
Ja, exakt. Ja, vi har verkligen det. Och, nej, men så som det ser ut här i, och hur man bara fullständigt ger upp på hemmaplan. Det ska, som du säger, man ska ändå betona det. Det är på hemmaplan där. Det är frågan om man återhämtar sig från det här. Och det är ju frågan om Häckebadom står där på sidlinjen. Jag säger inte att allt är hans fel, men det är ju så den här branschen fungerar. Det är frågan om han står där till helgen.
Nej, det går inte att sparka 11 spelare. De har ju sparkat halva laget innan, men det blir svårt att sparka laget spelarna nu.
Sen finns det säkert många Newcastle-supportrar som sitter och tänker att vi var med 8-0, ska ni inte prata om oss. Men det blir ju någonstans Sheffield United man tar med sig. Men det ska ju ändå sägas att Anthony Gordon tycker jag har gjort en jättefin start på den här säsongen och är bra här. Jag satt också faktiskt och funderade när det stod 7-0. Ska Isak lämna?
Ja, jag tycker det var sorgligt.
Det står 7-0 och han har inte varit med. Så får han det där. Det får man ändå säga. Det är ju lite show ändå när han gör det där.
Verkligen. Nej, men jag var också ledsen för att får han inte vara på banan här när de gör så här många mål. Det har varit perfekt för honom att få lite självförtroende. Så får han hoppa in och göra mål. Så det betyder ju massor för honom såklart. Men Newcastle känns på G igen. Även om motståndet då. Men att vinna med 8-0. Det är klart att man måste bara hylla dem. Så att det är bra för Newcastle som har ett lättare schema nu i ligan också. Och kommer ju säkerligen att jaga ifatt många av de här lagen som är ovan dem. Då.
Och kommer med en vecka, de får med sig en pinne från San Siro.
Absolut, ingen kanoninsats alls.
Nej, men det var ju poängen att vara där för att hämta. Och i den gruppen så får man säga att det har varit en bra vecka för Newcastle.
Ja, skönt för Eddie Howe. Det var ju lite frågetecken kring uppföljningen av fjolårssuccén, men nu är man på vinnarsport igen. Jag gör väl som jag gjorde med Bournemouth i fjol, att jag konstaterade att Sheffield United åkte ur och då hängde Bournemouth kvar. Så att det är väl deras enda räddningsplanka. Nej, de och Luton, det går inte.
Nej, det går inte.
Jag tycker de andra lagen, liksom, så Everton såg ju sämre ut i fjol. Jag tycker att sämre. Everton ser inte fantastiskt ut, men de har ju en identitet nu att vi ska bara överleva. Och då kommer de plocka lite trepoängare här och där. Wolves är väl inte... Ja, de har gjort några bra matcher visserligen. Men de har problem. Men det är lite bättre lag där nere i år, känns det som. Alltså ovan strecket. Jag nämner inte Luton där. Utan de är ju katastrofala. Bra Björn, vi ska runda av ligacup i veckan med några smaskiga möten. Vi har Chelsea mot Brighton. Brighton kommer väl snurra laget men ställer ett lika slagkraftigt lag på banan ändå. Mm. Chelsea kan nog inte göra det med tanke på skadelista. Det blir kämpigt för dem. Sen har vi ju City Newcastle va?
Mm.
Är den på Etihad då?
Ja, vi ska se. Jag vet att vi också har...
Den har vi på onsdag den matchen och den är på St. James' Park. Och där är ju frågan då, för att, just nu så är det väldigt tunn trupp. Vi får se vilket lag sitter istället på banan här.
Ja, det blir intressant att se faktiskt.
Byggare och... Bob där, Oscar Bob, norrmannen, kommer kanske få speltid.
Han kanske får sin speltid nu. Ja. Ja, Liverpool ska möta Leicester, vi får se om Vardy, han gjorde ju mål i Championship i helgen och vände, sprang, gjorde inte en Adebayor riktigt, men han satte ju straff och sprang då till andra sidan för att fira mot motståndarsupportrarna. Oj. Och var inte så jätteuppskattad, men det var nog många Leicester-supportrar som tyckte det var väldigt kul. Ja. Se om man gör något liknande här då.
Cool. Leicester leder ju Championship, jag vill ju ha dem tillbaka, det är lag som ska verkligen vara där. Det är efter 14-15 säsongen så håller man ju Leicester väldigt högt. Men vore coolt om var det får en avslutssäsong också i Premier League, men då det var slut i fjol, men nu är det så bra. Jag ser var det vilar
i Championship.
Ja, man lirar ju också varannan match typ så. Det är så mycket matcher så de kan inte spela lördag, onsdag, lördag, utan han får helmatcherna och då gör han det bra. Bra, vi säger så Björn och så är vi tillbaka om en vecka igen, du och jag, och ska ta ner Spurs, Liverpool bland annat. Och sen så har ni torsdagsgänget som får skrika ut sina känslor efter lite ligacup här i fotboll då. Mm. Så tack Björn, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.